don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional stability.
Wow. Very first tech IPO, and it's a big one.
Stock market hit an all-time record high today.
A crash is coming. Now, whether it's 6 months from now, 12 months, 36 months, no one knows. There's a bear market about every 5 years. We've gone 8 years without one.
People have to realize this is the biggest IPO ever.
Hej och välkommen till en ny vecka och ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget, Fabian?
Det är bra, Niklas. Hur är det själv? Du har ju blivit lite av en daytrader senaste tiden.
Ja, jajamän, och det har jag fått betala för. Det har gått upp och det har gått ner. Nej, jag har testat lite och eller jag håller ju mer på med swingar, som det så fint heter.
Oj.
Ja, så vi får väl se hur det går. Jag ser det som läropengar än så länge.
Väldigt hippt och inne att hålla på med swing trading just nu.
Är det verkligen det? Jag tänker så här, jag kommer att vara någon jag lyssnar på, någon duktig daytrader som pratade om att många av hans kompisar, eller daytrader-kompisar eller kollegor, om man ska säga, hade börjat gå över till att köra long only och bara buy and hold, för att säga, men allting går ju bara ändå upp och vi har ändå ingen volla. Och då såddes ett litet frö att säga, okej, men det kanske nu man ska gå och vara contrarian och då börja.
Jag går ju mest på det jag läst på olika typer av aktieforum, där det är många som rekommenderar swing trader framför daytrading.
Okej, det vet jag ingenting om. Det har jag inte gått på. Jag försöker hitta någonting som passar min stil, så att säga, och ja. Vi får väl se. Det är inte så mycket pengar jag har där ändå.
Men vad ska vi snacka om idag?
Vi ska prata om något väldigt intressant. Vi ska prata om utdelningar. Och det är lite roligt. Vi tog in frågor på det här som vi ofta gör när vi ska diskutera olika ämnen. Och direkt fick ni en kommentar så här: men det låter inte som er. Ni pratar ju aldrig om utdelningar. Så varför ska vi prata om det, Fabian?
Nej, men det är väl kul, antar jag. Det kan vara rätt soft i en potentiell nedgång. Att du är lite mer disconnected från börsen om du har utdelningar i fickan.
Ja, det är ju så här. Och vi pratar ju om case. Vi pratar ju inte bara om case som vi själva investerar, utan vi tittar ju på vad vi tycker är intressant just nu. Och just nu har vi utdelningssäsongen framför oss, och då känns det ju ganska rimligt att titta på den. Och som du säger, så finns det ju faktiskt den här lilla krockkudden i utdelningar som kan vara intressant om man är orolig för att det skakar på börsen men fortfarande vill ligga investerad, till exempel.
Exakt. Och med det sagt ska vi även kolla på Spotify, som vi kanske inte faktiskt vill investera i, men det är ändå jäkligt intressant.
Ja, du har ju delvis, är det intressant, i ett väldigt stort svenskt bolag som många är intresserade av, och så har ju du hittat lite ny information som du har grävt fram. Du är ju en grävande reporter.
Så är det.
Yes, men först har vi ett kort nyhetssvep.
Och våran poddfavorit Bill Ackman,
Baby Buffett.
Ja, han kanske inte är våran favorit, men vi har snackat om honom tidigare. Han släpper sin shortposition i Herbalife.
Ja, jag tänkte bara, det var så här en grej, vi tänkte vi kan väl uppdatera om det. Vi pratade lite om honom. Han har gjort några rätt dåliga bets de senaste åren, och ett av dem är Herbalife som han gick kort, och mer om det kan man ju se i den här dokumentären Betting on Zero som finns på Netflix, väldigt bra. Men ja, han började ju korta runt $45 stod aktien idag. Idag står den runt 92. Så han har ju förlorat ungefär $1 miljard, om det stämmer med siffrorna helt.
Ooh, den
det är ungefär den det han la in också. Så det var ju lite tråkigt. Så att det är väl hans läropengar då, får man väl säga.
Ja, men det är en soft swing trade där.
Det är en soft swing trade på några år. Men han har i alla fall släppt det nu, och det är lite svettigt. Men förhoppningsvis kanske han kan se framåt och göra nya bättre investeringar. Lycka till, Bill Ackman.
Sen har det också varit väldigt mycket snack om Trump och ett eventuellt handelskrig.
Det är ju veckans snackis, som inte annat. Det är ju den man har skylt på nu när det har gått ner på börsen, som man sagt att det är på grund av handelskriget.
Ja, och det handlar ju främst om tullavgifter på importerade metaller.
Ja, vad var det? Det var väl stål, det var aluminium, och då föreslår man, Trump tycker helt enkelt att så här, amerikansk stål ska komma först, alltså ska vi sätta tullavgifter på utländskt stål så att det blir svårare för dem att konkurrera. Och tittar vi historiskt så har det aldrig gynnat någon att ha handelskrig, för det blir ju också så när en startar någonting och sätter avgifter, ja, då svarar de andra med samma mynt. Så om Trump sätter avgifter till exempel på importerat stål, då kommer ju de stora stålexportörerna vända det och sätta samma typ av avgift på någonting som USA exporterar.
Ja, rent historiskt sett har det alltid varit en förlustaffär att stänga gränserna.
Lose-lose.
Ja, men om du kollar så tidigt som typ 1600-talet, så var det en stor anledning till varför till exempel västvärlden kom ut framför till exempel Kina eller Japan, som tidigare hade varit pioneers. Det var ju för att Kina och Japan stängde sina gränser och började handla med sig själva istället för omvärlden. Och det gav ju västvärlden en jäkla försprång. Så med det sagt, kanske det inte är en fantastisk strategi av Trump att
Nej, precis. Och han har ju redan fått ganska kraftigt motstånd. Delvis har vi sett såklart på marknaden. Där får man ganska snabbt svar på vad folk tycker om det. Men framförallt har han ju också fått från flera i Vita huset, bland annat sina ekonomiska rådgivare, gått ut och sagt att det här är nog ingen bra idé. Och även givetvis många av de länder som drabbas har gått ut och sagt att de vill inte ha det här helt enkelt. Det kommer inte gynna USA på något sätt.
Nej, alltså stort problem är också att de förstör ju för några av sina närmsta. Jag tror att 60% av Kanadas stålindustri är beroende av USA och importen där.
Exakt, jag kommer ihåg att jag läste någon rapport från någon av de storbankerna att det var ju framförallt de grannarna Kanada och Mexiko som skulle drabbas allra värst i den här, av det här handelskriget också. Men apropå Trump och lite handel över gränserna, så hade jag en snabb länkare också, och det var ju Stefan Löfven ska ju till USA nu träffa Trump och diskutera med honom. Och det som är lite intressant, då tar han med sig ett antal näringslivsprofiler. Det här är ganska, det är inte jätteovanligt egentligen, men det var lite intressant att bland de här så hittar man bland Saabs vd, Saabs ordförande Jakob Wallenberg och styrelseordförande i Investor, Marcus Wallenberg, som är största ägaren i Saab. Och som sagt, det är några andra som följer med också, men det är ganska koncentrerat ändå kring Saab. Och det är ju faktiskt så att Saab är med i en upphandling just nu om att få sälja skolplan till USAs försvar.
Och vad är då skolplan? Alltså, är det alltså plan man tar till skolan?
Nej, det är inte gula plan som det står skolplan på som man kör. Nej, utan det är ju utbildningsplan för amerikanska flygförsvaret, eller flygvapnet. Och det skulle bli en jätteaffär. Först att få leverera planen och sen förhoppningsvis när de är upplärda på dem även få leverera plan kanske till försvaret också. Så det skulle vara en jättestor affär, och man kan väl hoppas, ni som sitter och äger Saab, det kan vara en intressant grej här. Inget jag skulle kanske gå in och spekulera på att det blir så, men
speka på trumpan.
Det blev ju ett lite kortare nyhetssvep med Malte, för att vi har haft så otroligt långa avsnitt på senaste tiden. Det har varit mycket bra gäster och vi försöker hitta lite format. Vi gillar ju att hålla runt allt från 30 till 40 minuter någonting på avsnittet, men vi har gått in på typ en timme och 30 minuter istället. Så vi ska försöka korta ner lite. Så har vi mycket avsnitt, så tänker vi att vi får köra lite kortare nyhetssvep. Kanske ibland dela upp det till dubbelavsnitt som vi gjort tidigare också.
Ja, exakt.
Och med det sagt så tänkte vi att vi ska ta veckans IPO, och det här är ingen aktietorget-listning, eller vad är det för något?
Nej, det ska ju listas på New York Stock Exchange, Niklas.
The one and only.
Väldigt exotiskt.
Ja, och det är lite intressant. De ska ju inte IPOas egentligen, utan de ska ju direktlistas. Vad innebär det?
Jo, det är så här att vid en vanlig IPO, då har du en garant eller mäklare, oftast en investmentbank. Dels hjälper den här investmentbanken till med att värdera bolaget, men de hjälper även till att sälja in bolag till intressenter via så kallade roadshows. Det här ger ju någon typ av startpunkt när handeln öppnas på börsen. Du har ju ett prissatt på aktien. Du vet i förväg vad den kommer handlas för.
Det är ju lite för att ge stabilitet också, liksom, och veta att okej, men den är värd ungefär så här många, den är värd $100 per aktie till exempel.
Absolut, det gör det ju. Speciellt om du liksom genomför en ny emission samtidigt.
Medan en direktlistning, då låter man marknaden hitta pris, så det kan bli ytterst volatilt i början.
Exakt, du listar i stort sett utan assistans från en mäklare. Det finns ju liksom fördelar och nackdelar med det. En fördel är att du drar ner kostnaderna rejält. Det kostar rätt mycket att ha en mäklare som hjälper till med en IPO.
Exakt. Och det är ju också så att Spotify ska inte ta in några pengar. De ska alltså inte göra en emission, utan det här är ju snarare vad man tror är ett krav från private equity, alltså tidiga investerare egentligen, som vill ut på börsen för att kunna göra en exit.
Så är det. Men det är ju inte så här 100% såklart vad Spotify värderar till i förväg. Man har en liten referensram beroende på vilken källa man går på, att Spotify värderas till mellan 16 till 20 miljarder dollar på den privata marknaden under december 2017.
Precis, för det handlas ju ganska frenetiskt ändå med den här aktien på så kallade gråa marknaden som man brukar prata om, mellan olika privata investerare. Bland annat Justin Bieber var ju en tidig investerare. 2011 gick han in Spotify.
Ja, något sånt 2011-2012. Hur gammal var han då? 9? 10? Ja.
Bra fråga faktiskt.
Bra att bli venture capitalist vid den åldern.
Men det är lite intressant. Vi har ju pratat förut om Spotify och framförallt att Spotify går med förlust. Men nu har de ju i samband med listningen lämnat in lite mer finansiell data som man kan titta på. Då har vi ju upptäckt någonting ganska intressant, att det ser ändå kanske lite bättre ut vad man tror.
Ja,
och sista grejen bara, det blir extra intressant eftersom så många är, alltså sentimentet är väldigt negativt mot Spotify. Alla tycker att det är ett skitbolag.
Eller, exakt det jag skulle ta upp.
Inte ett skitbolag, men ett bolag som går med förlust och kanske inte är värt att investera i, att antagligen är övervärderat.
Men vi kan ju spotta lite siffror. Du har 160 miljoner användare, varav 70 miljoner är betalande. De betalande användarna växte med 50% year on year. Det är rätt mycket.
Det är väldigt mycket. Och aktiva användare växte ju närmare 30% på samma period.
Vi borde jämföra det här med Apple Music som vi tidigare snackat om. Det är ju deras största konkurrent. Och det spås ju att fram till sommaren, som Apple Music växer så starkt, så kan de ju ta över Spotify som största streamingtjänsten i Nordamerika. Men de har bara hälften så många prenumeranter.
Men tittar man på ekonomin så är det så att Spotify ökar sin omsättning med närmare 40% under 2017.
Sjukt bra.
Ja, så när man har 5 miljarder dollar i omsättning. Det är rätt mycket pengar. Nettoförlust dock på 1,5 miljard.
Och det här jag tror att många fokuserar på också. För att alla artiklar du ser, då ser du bara den här 1,5 miljard dollar i förlust.
Ja, och det är den vi har pratat om också. Bara så att vi inte låter som att vi backtrader här eller någonting.
Nej, det gör vi absolut inte. Så rent allmänt så börjar det se, du har en otrolig tillväxt i Spotify, även fast det redan är väldigt stort. Man ska dock ta hänsyn till att Spotify har en minskande average revenue per user. Det är ner cirka 13% sedan förra året. Och det är på grund av att du får liksom olika typer av student- och familjerabatter.
Ja, och drar man igen den här jämför med Apple Music. Apple Music är främst en konkurrent egentligen i Nordamerika. Spotify, visst, de har sin största användarbas i Nordamerika och Europa. Men starkast tillväxt ligger ju faktiskt utanför Amerika och Europa. Och där har man nästan dubbelt så hög tillväxt bland användare. Så det är ju ganska intressant att man växer på andra arenor än vad Apple Music
är. Det är faktiskt väldigt intressant, för det betyder att du har ju en väldigt stark position på i Amerika och Europa. Det är de andra marknaderna du vill växa på. Och att du har så stark tillväxt där, det gör ju att Spotify ser väldigt, väldigt intressant ut. Problemet är ju, det är ju deras business model.
Ja, för grundidén är ju att om en användare streamar en låt så kostar ju det lite pengar och rättigheter. Så att om du då lyssnar på musik konstant, desto mer du lyssnar på musik, desto mindre pengar kan Spotify tjäna på det. Marginalerna sjunker, desto bättre tjänsten är egentligen. Och då har ju varit många som har pekat på det här med att Spotify, problemet är att Netflix till exempel, de kan ju skapa eget content, det kan ju inte Spotify, så att Netflix kan få bättre marginaler. Men då ska det faktiskt också tilläggas att Spotify har skapat eget innehåll. De nekar fortfarande det här, men det finns extremt tydliga bevis på att det är så.
Jag förstår inte varför de nekar det, för det är jäkligt coolt.
Ja, jag vet inte tusan om det är coolt, men det finns i alla fall, det är väldigt tydligt. Om man går in, man kan söka upp artiklar på det här också, men även hitta det själv på Spotify. Om man går in på någon spellista som typ, vi tittade här innan vi spelade in, gick vi in på, vad heter den, Peaceful Piano heter den listan. De har ju många sådana listor som är ganska, man får säga, intetsägande musik. Saker du ska lyssna på när du pluggar eller försöker sova eller vad det är för någonting. Mycket så här bakgrundsmusik. Börjar du då titta igenom artisterna som ligger där, då är det standard. De har alltid ett förnamn och ett efternamn. Artisten finns ingen annanstans på nätet. De har ingen Facebook-sida, de har ingen Instagram, ingenting för att göra liksom reklam för sin musik. Och så har de alltid 3 låtar, brukar vara standard. Och som alla ligger i samma spellista. Det är så extremt suspekt. Det blir så extremt tydligt att det här är någonting som Spotify producerar själva på något sätt. Antingen att de betalar musiker för att göra det här. Ganska mer, man betalar några tusenlappar för att köpa in en enkel låt. Eller så har ju du en spännande teori, Fabian, också.
Ja, jag har faktiskt besökt Spotifys huvudkontor. Och det man kan konstatera var att de la väldigt, väldigt mycket på, väldigt mycket resurser på machine learning och algoritmutveckling. Mycket mer än vad jag trodde. För jag trodde deras största kostnader låg i liksom back-end development och liknande.
I och för sig då, bara för att kontra det kan ju vara så enkelt att de använder ju mycket av maskininlärning och AI för att bygga spellistor eller rekommendera musik.
Absolut, det gör de ju.
Det är det som är en av grejerna jag gillar mest med Spotify, att om du går in på en spellista till exempel och lyssnar, eller en artist eller något, så fortsätter den ju spela efter spellistan är klar. För då börjar den matcha ihop låtar själv och då kan du hitta rätt mycket bra musik, och även radiofunktionen funkar ju på samma sätt. Men din teori då är i princip att de kanske tar fram algoritmer för att skriva musik, och det är inte helt otroligt. Det har vi ju sett, det finns ju massa bevis på att man kan göra det.
Det skulle ju vara intressant, för då skulle Spotify vara ett liksom väldigt intressant bolag förutom plattformen, om man säger så.
Ja, och många av de här låtarna är ganska enkla, typ vi tog den här listan av Peaceful Piano som exempel. Där är det mesta av musiken är ju bara ett piano som sitter och spelar med ganska mycket liksom eko på, och lite, den håller sig inom någon definierad skala. Det är liksom ingen avantgarde-musik eller någonting, någon nyskapande, utan så det skulle mycket väl kunna vara en algoritm som bara spelar lite random efter vad den har lyssnat i annan musik. Så att det kan ju vara så att marginalerna i och med det här kommer upp och man får fler, för det är också den här typen av lister som folk liksom verkligen lyssnar länge på. Så här Peaceful Piano eller någon sån musik du lyssnar när du pluggar eller vad den jobbar eller vad den är. Det står ju verkligen bara matar ut låtar, så behöver du betala royalties på varje låt, så är det ju extremt olönsamt.
Exakt, för lik Netflix så är ju högsta kostnaden för Spotify, the cost of revenue, alltså det är kostnaden för till exempel licensiering. Men det ska påpekas att det här har sjunkit senaste 2 åren med cirka 10%, så de har ju faktiskt en bruttomarginal som har ökat. Så att nu har de ju faktiskt en bruttomarginal på 20%, vilket ändå är relativt bra om man bara ska jämföra med deras förluster.
Men nu kommer vi till den viktigaste grejen, tycker jag i alla fall, som är mest intressant, och det är ju det här med kassaflödet.
Det mest intressanta med Spotify är att på resultaträkningen så går de med förlust. Men om man kikar in kassaflödesanalysen så har Spotify ett positivt free cash flow.
Det betyder alltså att på den operativa verksamheten så tjänar man faktiskt pengar. Man får in pengar i kassan. Sen vet vi ju inte riktigt vad det är som gör förlusten. Det kan vara till exempel investeringsverksamheten, för den tar man inte hänsyn till i fritt kassaflöde. Det kan vara någon annan, någon form av avskrivningar eller så. Så det där är en extremt intressant faktiskt grej, att resultaten är negativt men kassaflödet är positivt. Så det kan göra att storyn blir liksom helt annorlunda för Netflix.
Sen ska man säga att marginalen på det fria kassaflödet är inte jättehögt. Det är cirka 3%. Men det man kan konstatera är att de går inte back. De har ju pengar i kassan.
Ja, och det förändrar ändå allt. Även om det är en liten marginal så förändrar allting väldigt mycket att man gör vinst.
Eller vinst, citattecken. Men
det sista vi ska nämna då är att oavsett vilket så är det i alla fall intressant. Speciellt när sentimentet är så negativt så många tycker att det här är ett dåligt case. Då kan man verkligen explodera på uppsidan om det visar sig att faktiskt bolaget är rätt lönsamt. Även om man kanske inte vill spekulera i den här listningen som sker nu under 2018 så kan det vara intressant faktiskt också titta lite på hur värdering på Spotify påverkar tidigare investerare. Och då tänker jag till exempel på Telia. Äger ju en andel i Spotify som man spår har ökat runt, ja, nästan dubblat i värde sedan de köpte det. Och det finns ju några andra sådana bolag där man kan hitta som har investerat i Spotify ganska tidigt och nu kan tjäna rätt mycket om värderingen blir hög.
Så är det absolut. Så det jag tycker man ska ta ifrån det här är att ja, Spotify har ju liksom en del problematik med sin business model. Men man ska inte ta de här sjuka förlustheadlinesen för liksom för vad de är egentligen. För att Spotify har ändå uppvisat en lönsamhet.
Ja, då ska vi djupdyka i utdelning. Det är ju intressant med utdelning och det är kopplat dessutom till det här med kassaflöde som vi pratade om med Spotify. För att det är kassaflödet som avgör hur mycket man kan dela ut. Och då tänker jag, vi ska börja med det absolut mest grundläggande. Vi fick en fråga om det här på mejlen. Just hur det funkar med utdelning. När behöver man egentligen äga en aktie för att få utdelningen? Och då finns det ju två datum att hålla koll på.
Ja, och det ena är sista dagen aktien handlas exklusiv utdelning. Och det andra är ju själva utdelningsdagen.
Ja, kollar vi tar fastighetsbolaget Castellum som exempel. Då kan man ju se en slut att utdelningen delas ut den 29 mars. Men dagen den handlas exklusiv utdelning är 23 mars. Det betyder alltså att man behöver äga aktien dagen innan den handlas utan utdelning. Alltså 22 mars, många datum håller reda på. För det är så, den 23 mars när dagen handlas utan utdelning, då börjar också kursen sjunka motsvarande utdelningen, det vill säga 2% av Castellums fall. Så det är därför man brukar se den här typen av snabba fall ibland i den här typen av aktier. Om du äger en aktie innan det här så kommer du alltså då få utdelningen betald den 29. Så tekniskt sett du kan köpa den 22 och så plocka in din utdelning den 29. Du behöver inte äga den längre än så.
Kan du köra någon typ av strategi kring det här då?
Jag vet, kom ihåg att Dagens Industri körde någon simulering av en sån portfölj där de testade att köpa bolagen på första dagen när den handlas utan utdelning. Så låt säga att då Castellum sjunker 2% och köper dem för att de tänker att då får vi 2% rabatt på kursen. Och sen så sålde de sista dagen innan. Så de fick aldrig utdelning utan de bara utnyttjade det här fallet och uppgången. Och jag kommer tyvärr inte ha exakta resultatet på det här, men jag vill minnas att resultatet var ungefär likvärdigt med att köpa, bara äga bolaget. Det minimerade lite risk, vill jag minnas. Så det var en helt okej strategi. Det får man söka upp om man vill. Jag kunde inte hitta den tyvärr längre.
Det blir svårt att söka upp den, alltså.
Men när det gäller amerikanska utdelningsaktier så brukar man rekommendera att äga dem via en kapitalförsäkring. Varför gör man så, Fabian?
För när du äger utländska aktier så måste du skatta i hemlandet. Men du skattar i Sverige också. Det betyder alltså att du kan göra någon typ av kvittning och få tillbaka pengarna.
Ja, precis. Så att du har, när de betalar ut några kronor i utdelning i USA så får du betala skatt först i USA och sen i Sverige. Men skatten i USA ska du få igen.
Exakt. Och då äger du med en ISK och vill ha tillbaka de här pengarna. Ja, då måste du sitta och försöka få tillbaka det själv.
Precis. För skillnaden, jag tycker den är ganska intressant. Det är att på en ISK eller en aktiedepå, då är det ju du personligen som står skriven på, som ägare av aktien. Så går du in och kollar i bolagets aktiebok så står det ju ditt namn. Står det ju Niklas på aktien. Och har jag en kapitalförsäkring, då äger ju egentligen försäkringsbolaget, till exempel Avanza eller Nordnet eller det kan vara. Det är de som äger aktien. Och sen fördelar de den bland sina försäkringstagare. Och detsamma gäller utdelningen. Så då orkar de gå igenom hela det här källskattsförfarandet så att du får tillbaka pengarna. Så det är en ganska bra grej att tänka på, som jag också tycker är så här basic grejer man ska veta om.
Det brukar ta några år, men det kan det vara värt för att slippa göra det.
Ja, det blir ju ändå lite pengar. Och det är ju ränta på de pengarna.
Så är det.
Men om vi börjar liksom med den mest grundläggande änden då. Varför delar egentligen bolag ut?
Ja, i grund och botten så delar ett bolag ut cash för att ledningen, de anser att du som aktieägare bättre kan sätta snurr på de här pengarna än vad liksom ledningen i bolaget kan göra.
Ja, det är ju många som säger så. Jag håller inte helt med om det där tänket, även om jag inte själv är en utdelningsinvesterare. För jag väljer ju dra en parallell mellan, om man tittar på skillnaden mellan spekulation och investering. Ja, en investerare ska ju då vara någon som investerar i ett bolag för att äga det egentligen då för all framtid. Och det enda sättet att få avkastning på en investering är ju via utdelningar. Mina spekulation i princip då handlar egentligen om att du köper någonting idag i förhoppningen kunna sälja det dyrare till någon imorgon. Om vi jämför då till exempel med någon liten VVS-firma eller så med några anställda, så är det så här, hur ska ägaren av det bolaget kunna få någon avkastning? Han kan ju inte sälja aktierna till någon annan för att det inte är noterat. Utan det är ju ändå, någonstans är utdelningen det som ägarna ska få tillbaks för att de inte ska sälja aktier.
Fast det där beror ju på, om du då istället för att ta utdelning kan investera de pengarna tillbaka i bolaget. Och vi säger att du kanske ska använda de här pengarna för att lägga in på indexfond 7% avkastning. Eller så kan du investera tillbaka med bolaget och få en 20% avkastning för att du kan öka din vinst med 20%. Du ger ju också någon typ av du ger också en avkastning till ägarna.
Absolut.
För ett stabilare bolag. Ja, men rent allmänt så brukar ju ett bolag vara en relativt mogen fas. Och de kommer ju ha någon liksom mindre substantiell tillväxt än vad ett bolag som inte delar ut gör eller har.
Så är det absolut. Och det, som du säger, det är ofta att man går in i den här mogna fasen man börjar dela ut. Och vissa bolag har ju till och med gjort ett sin grej att amen, det här är en verksamhet som den växer inte så mycket, men vi har ganska stark kassaflöden och delar vi ut dem och gör bättre saker med dem.
Sen är det också väldigt få bolag som gör antingen eller. De flesta delar ut en del av sin cash och har man kvar för att återinvestera det.
Exakt. Men ska vi prata om lite olika? Vi föredrar ju, vissa går ju bara direkt på direktavkastning, hittar aktier som delar ut mycket pengar. Vi gillar ju mer det här med utdelningstillväxt i sånt fall.
Ja, för då får du ju den här ränta på räntan. Och,
precis,
och ofta har du hög direktavkastning, finns det alltid en anledning varför det är hög direktavkastning?
Precis, det brukar vara så här, för att det beror ju oftast på att kursen då antagligen har sjunkit och att folk är oroliga. Om vi går in på utdelningshöjare först, så är det mest kända exemplet måste ju vara Dividend Aristocrats. Och även Dividend Kings finns ju också, men vi kan börja med Dividend Aristocrats.
Yes, och de ska alltså vara med i då index S&P 500 och de ska öka utdelningen i 25 plus raka år. Och
det man kan... ja, så finns lite storlek och likviditetskrav och grejer också. Men
så är det.
Men det viktiga att komma åt, det är amerikanska bolag som har delat ut, som har höjt utdelningen mer än 25 år i rad.
Alla Dividend Aristocrats, alltså man kan ju säga, jag vet att du hatar uttryck, men man kan ju säga att de är fina, stabila bolag.
Stabila, absolut. Det ogillar inte det uttrycket.
Men de genererar ju liksom, de genererar en kassa och de har en rätt stark marknadsposition och de kan ju få liksom ändå dela ut.
Men det är väl bolag som Coca-Cola, P&G och så vidare, eller hur?
Exakt.
Riktiga liksom stora amerikanska, typiska Buffett-bolag kan man ju tycka egentligen.
Exakt, men med det sagt så är inte alla utdelningsbolag skapat lika, eller Aristocrats kanske man ska säga också. Eftersom som med alla andra aktier så liksom en Dividend Aristocrat kan man ha en olika bra investering beroende på vilken aristokrat det är. För även fast en stabil utdelningstillväxt är lockande så måste man ju fortfarande ta hänsyn till typ helhetstillväxten och värderingen.
Ja, det finns ingen naturlag som säger att de här bolagen ska fortsätta leverera. Men det är ändå någon form av trygghetsstämpel. Man kan i alla fall investera i det bredare då i de här Dividend Aristocrats. Och ja, kan vi nämna Dividend Kings, det är ju samma grej fast de har höjt i 50 år i rad.
Ja, jag vill också påpeka att de flesta retail-investerare, alltså som du som lyssnar och jag och Niklas som investerar för oss själva, vi... Majoriteten där, 99% skulle jag vilja säga, satsar ju på någon typ av relativ avkastning. Att de jämför sig med index, de överavkastar index. Annars hade du lika gärna kunnat investera i index. Så bara för att du har en soft utdelning med utdelningshöjdare kanske är det ändå inte ett jättebra alternativ.
Samtidigt har ju Dividend Aristocrats har ju de senaste 10 åren överavkastat S&P 500 med cirka 3% per år. Och dessutom hållit en lägre volatilitet. Och det här är ju så, det här är en ganska viktig grej med utdelning, därför det kan vara intressant och speciellt i sådana här lite oroliga tider. Och det är ju att bolag som har utdelningar, speciellt utdelningstillväxt, de får ju någon form av krockkudde. Så det jag menar med det är att eftersom vi vet att vi har den här garanterade direktavkastningen och att den med största sannolikhet, eller stor sannolikhet i alla fall, inte kommer sjunka utan antagligen till och med höjas, då får man någon form av krockkudde, en nivå där det känns som att okej, men det är inte rimligt att till exempel Coca-Cola skulle falla så mycket att den handlas med 50% direktavkastning.
Exakt, och det här är ju sjukt intressant. För kolla på, finns ju här Dividend Aristocrats Index. Jämför man det med S&P 500 de senaste 10 åren, som sagt, så har du liksom överpresterat med cirka 3% per år. Och varför har du gjort det? Jo, det är oftast för att det är nedgångar så dras det ner mycket mindre. Man kan jämföra med att Dividend Aristocrats indexet överavkastade S&P med 15% under nedgången 2008.
Och det är alltså typiskt exempel på krockkudde.
Exakt. Och 6% högre 2011.
Så där är egentligen det man säger lite grann också, det är att folk är ju inte lika oroliga för den typen av aktier, att de ska gå i konkurs eller så att de får då någon naturlig liksom, ja, stopp eller ett stöd eller motstånd eller vad man nu vill
kalla det. Så ofta så går de ju inte, det är inte lika kul under de här bullmarknaderna som är, du får ingen Netflix tillväxt 64% i år liksom. Men det är under nedgången, du får en jäkligt schysst riskjusterad avkastning.
Exakt. Exakt. Jo, och en annan anledning också till att man får den här då krockkudden, eller vad man ska kalla det för, är ju för att ett bolag då som till exempel är med Dividend Aristocrats eller Dividend Kings, man har höjt utdelningen i 25 eller 50 år. Att sänka utdelningen i sånt bolag, det är ju sånt otroligt svaghetstecken. Så det är nästan, vilket i och för sig kan man fara också. Det är ju så, om låt säga då Coca-Cola ett år har extremt dåligt kassaflöde, då finns en stor sannolikhet att de kommer låna för att höja sin utdelning igen, för att det är så viktig del av deras image.
Ja, det är nästan lite suicide att dra in eller inte höja en utdelning.
Ja, för det tar ju 25 år då för att komma in i indexet igen, så det är liksom, det är ingenting man vill göra. Men det gör det också att man kan känna sig ganska trygg med att de här bolagen kommer dela ut lika mycket eller mer i framtiden. Men som du säger, Fabian, så måste man ändå tänka på det här med tillväxten också. Det finns ju alltid en risk att ett av de här bolagen faktiskt går i konken eller vad det kan vara. Men som sagt, de här bolagen har ändå klarat sig under relativt lång tid. Så
att... det största för mig är liksom, om du har satsat på en relativ prestation mot index, då måste du ta hänsyn till det också. Bara för att de delar ut 3% och höjer det varje år, så betyder inte det att det är en jättebra investering ändå. För du kan få en bättre investering om bara vill investera i index som har kanske 7%.
Men det kan vara en lite tryggare kanske. Tryggare val om man ändå vill
så
vara.
Så absolut.
Om man vill vara på den riskfulla aktiemarknaden så kan det ändå vara
men
lite
som vanligt
tryggare
så måste man ju ta någon typ av riskjustering i portföljen. Ja. Hålla koll på
och
det.
Vi ska inte bli förångrande med det, men vi drog en koppling mellan riskfria räntan och direktavkastningen på börsen, pratade vi om förra veckan tror jag det var. Du drog upp Benjamin Grahams den här margin of safety, och det är ju också en del av den här krockkudden, att så här, den spreaden vill man hålla lite koll på. Tittar vi på OMXS30, alltså Stockholmsbörsen, så är ju direktavkastningen 3,6% jämfört med svenska 10-åringen som ger 0,8%, medan sitter man i USA på S&P 500 har vi 1,8% direktavkastning. Man har ganska ungefär hälften så bra direktavkastning i USA, men deras 10-åringen ger närmare 3% nu. Ja, ska vi dra ett exempel då på bolag som vi har pratat om lite grann, som,
ja, men kör på.
Som just kan vara ett sådant exempel på när tillväxten faktiskt vänder, och det är ju H&M till exempel. Och där är en viktig grej som man vill ha koll på. Man vill alltid jämföra hur mycket kassaflöde har bolaget, hur mycket vinst har bolaget och hur stor andel av de här två delar man egentligen ut. För det kan säga ganska mycket. Då tittar vi på H&M, de har runt 7% direktavkastning i dagsläget, och det är många som pekar på det och säger, men kolla här, har du ju en krockkudde, bolaget kan inte gå ner mer. Men om man då har, om det faktiskt är så att H&Ms trend liksom har vänt och det kommer gå sämre och sämre, vi vet ju inte det, det kan ju vara en dipp, men om det är så är ju det väldigt negativt för just utdelningen. Och det såg vi ju inte minst nu när de vill göra någon för en sån här drip som det kallas, alltså man delar ut aktier istället för att dela ut pengar, eller att man åtminstone får valet. Man vill dessutom göra med nyemitterade aktier, någon form av liksom förtäckt nyemission, man vill ta in pengar för man har egentligen inte råd att dela ut. Och anledningen till att man vill göra det här, det är ju för att i dagsläget så delar man ut 100% av vinsten och 177% av sitt fria kassaflöde, så nästan 2 gånger mer pengar än vad man får in i kassan delar man ut. Och det är ju inte positivt, det säger ju någonting om att man kanske inte kommer kunna höja.
Och samtidigt, det kan också innebär att direktavkastningen kommer falla.
Precis, och det är det vi vill lyfta, att det finns inget som säger att det alltid ska gå upp. Samtidigt ska man ändå nämna att H&M har varit ett då så fint bolag som det heter väldigt länge, och framförallt har de inte sänkt sin utdelning en enda gång sedan börsintroduktionen för 43 år sedan. Så det är ändå någon form av trygghetsstämpel, men som sagt, tiderna förändras också.
Historik behöver egentligen inte betyda någonting.
Nej, så gå inte all in i H&M och liksom hoppas på de här 7%, för man vet aldrig.
Om historik hade hjälpt hade det bästa mobilbolaget varit Nokia nu.
Exakt, Nokia som för övrigt har förlust men ändå delar ut pengar.
Det är fantastiskt.
Kan man fråga sig lite om. Men det här belyser ju här vikten av att analysera kassaflödet i det här bolaget man är intresserad av, om man är intresserad av utdelningarna. Jag tänkte sagt, ska vi gå igenom, vi kan gå igenom några högutdelare lite och prata om hur man kan tänka kring dem.
Absolut.
Och det finns risk att det blir många siffror, men man får väl gå in och kolla via en börsdata screen i det här fallet. Inte sponsrat på något sätt, men där kan man gå in och kika lite om man vill titta på de här siffrorna. Och filtrerar man ut då, vi tog large cap i Sverige, vi sorterar bort preferensaktier, det ska vi komma in på lite sen vad det är för någonting. Tittar man på EMA på direktavkastning. Det första man kan tänka på då, direktavkastningen kan ibland vara lite missvisande. Drar man upp på börsdata den här filtreringen vi gjorde, då får man högsta utdelaren på Stockholmsbörsen i Nobia. De delar ut 10% direktavkastning. Men det är ju så kallad extrautdelning. Det är någonting som har hänt i bolaget som gör att man delar ut extra pengar. Så då kan man istället kolla på ordinarie direktavkastning, vilket då, och i Nobias fall då så är helt plötsligt har man 5% istället. Så det är en väldigt stor skillnad. Tar man topp 5, vad har vi för topp 5, Fabian?
Skulle gissa på att det är H&M och en jäkla massa banker.
Ja, ganska exakt. Det är H&M, Nordea, Swedbank, JM och Ratos i den ordningen. JM har ju såklart drabbats av att det är lite svajt på bostadsmarknaden i Stockholm.
Och Ratos har ju drabbat av att de är Ratos.
Exakt. De har gjort en hel del rätt jobbiga avskrivningar och sådär. Så det är framförallt resultatet där som har gått ner väldigt mycket. Och tittar man då, spannet är mellan 7% till 6% för de här 5 bolagen. Så det är ganska hög direktavkastning på allihopa. Och 2 intressanta nyckeltal tycker jag, det är ju utdelning som andel av vinst samt utdelning som andel av fritt kassaflöde.
Ja, speciellt det med fritt kassaflöde är jäkligt intressant. Eftersom där ser man ju pengar som kommer in från operations.
Ja, det är så. Går den över 100%, delar man ut mer än vad man har i fritt kassaflöde för ett år, då är det så att man äter på kassan. Antingen att man på kassan eller så lånar man pengar. Någonstans måste pengar skjutas till. Så enkelt är det ju. Och då hade vi H&M där som vi nämnde. De delar ut mer än vad de tjänar och mer än vad de har i kassaflöde. De andra dock, de delar ut runt 25-35% av sitt kassaflöde. Det är ganska rimligt ändå. Det känns som ganska stabila då. Okej, i så fall. Sen vet man inte om de är på lång sikt. Men... Och det ska också nämna att Ratos sticker lite ut, för de delar ut över 200% av vinsten. Men nice. Det kan sagt bero på ganska stora avskrivningar nu när de har gjort några försäljningar och sådär sina innehav.
Exakt, och det är därför man vill kolla på det fria kassaflödet. Samma grej som med Spotify egentligen, att du har så kallad non-cash cost i din resultaträkning. Och det blir liksom avskrivningar och depreciering som belastar resultatet, men som du egentligen inte betalar på.
Ja, exakt. Det är en grej man gör i bokföringen, en redovisningsteknisk del. Personligen måste jag säga, i de här topp 5 stycken bankerna är ju rätt intressanta. Alla ger runt 5-6% direktavkastning, om inte mer. Och jag menar, de har ganska trygga kassaflöden, de har rätt stora kassa, alltså väldigt starka kapitaltäckningskrav till exempel. Så att det ska rätt mycket till på bostadsmarknaden, tror jag, för att de ska tappa sina utdelningar.
Typ de, vad var det, 60% som sa att de inte kunde betala på sina lån om Riksbanken höjer med 1%.
Typ så, men å andra sidan ligger det mesta av det ligger ju i bostadsobligationer, så det är inte bankerna som går under i sånt fall. Det är ju de stackars obligationsköparna. Så att man kan ju vrida och vända på saker. Men drar vi så här, några klassiska... Jag tänkte dra en snabb parallell också. Vi har ju några sådana här klassiska högutdelar man pratar om i Tele och Tele 2. Och då vill jag dra en parallell till vårt förra avsnitt där vi pratade om Softbank. Softbank är ju då ett bolag som i princip de byggt sin investeringsstrategi på att de har en telekomdel som har väldigt starka kassaflöden. De använder det här överblivna kassaflödet till att investera i nya grejer så det blir ett investmentbolag. Två klassiska högutdelare, Tele och Tele 2, har ju varit just samma grej. De är telekombolag, starka kassaflöden. Telia är ju känt, det är ju kassakon för staten. De har plockat väldigt mycket utdelningar för att finansiera välfärd. Medan Tele 2 har varit en sån form av kassakod för Kinnevik för att investera de pengarna också. Men då ska det ju tilläggas att Telia delar ut drygt 100% av vinsten och 75% av kassaflödet. Det är verkligen då fokus på att mjölka den där kon.
Ja, det ska tömmas totalt,
har man tänkt. Medan Tele 2, de delar ut 470% av sin vinst men bara 60% av kassaflödet. Men är man intresserad av att investera i bolag med hög direktavkastning men inte vill sitta och göra arbetet eller hålla på med stockpicking och så, så kan man ju även välja fonder. Det finns två som jag vill nämna. Aktiespararna direktavkastning heter den. De tar väl de 15 största bolagen, tror jag, på large cap. Eller 15 bolagen med högst direktavkastning på large cap. Och så finns det även Exakt högutdelare som en börshandlad fond.
Ska vi kolla på lite svenska utdelningshöjare istället?
Ja, några svenska dividendaristokrater. Utdelningsaristokrater.
Kan man kalla, finns det någon?
Nej, det finns faktiskt ingen i Sverige som har höjt 25 år i rad eller mer. Men det finns en hel del fastighetsbolag bland annat som har höjt väldigt många år. Till exempel Castellum och Huvudstaden. De har höjt utdelningen i över 20 år i alla fall.
Det som är intressant är att ja, men det närmaste vi kommer i Sverige är aristokraterna i fastighetsbolag. Men i USA, de liksom, aristokraterna består mest av consumer staples, som typ Coca-Cola.
Exakt. Några andra vi kan ta, Wallenstam och Assa Abloy. De har ju inte höjt utdelningen, men de har i alla fall haft bibehållen eller höjd utdelningen 23 år idag. Det är också ganska trygghetstecken att man inte sänker utdelningen. Men vill ändå nämna att det finns inte riktigt samma status i Sverige. I USA är ju det här med dividend aristocrats en ganska stor grej. I Sverige tror jag faktiskt inte att man tar riktigt lika hårt på det, även om det är klart man skulle tappa ganska mycket investerarstatus, om man ska säga, om man sänkt utdelningen i de här bolagen. Utan fastighet ska man också nämna konsultverksamheter. Har ju oftast ganska bra utdelning.
Och fantastiskt konjunkturkänsliga.
Det också. Men där har vi haft några typ, jag vet inte, E-Work, SJR, det finns ju flera sådana här. Tittar man på large cap har vi OF och Sweco. De har ju bägge 15 år eller mer med oförändrad eller utdelning. Ganska bra. Ja, det finns massvis med mer. Kan jag googla fram de här? Det finns ju, det är ju Skanska, det är ju ABB, massvis med intressanta bolag som har ganska långa perioder av bibehållen utdelning eller höjd utdelning. Och vill man investera i utdelningshöjare, det är ganska svårt tycker jag i alla fall att screena fram bolag. Man kan ju sortera fram till exempel på de som har höjt utdelningen flera år i rad, men man får inte riktigt fram den exakta statistiken, så det blir mycket att sitta och plocka själv. Man kan googla, det finns lite bra sammanställda listor på det i alla fall. Och ja, i USA då kan man ju kolla på Dividend Aristocrats eller Dividend Kings. Finns ETF-er för bägge. Tyvärr går inte de handla längre i Sverige på grund av MiFID 2.
Fantastiskt, fantastiskt.
Men man kan ju kolla på vad de innehåller i alla fall och så försöka kopiera de innehaven.
Men ska vi hoppa in på liksom några typ av grundregler lite snabbt om man ska investera i utdelningsbolag?
Ja, vi kan väl summera med några regler för utdelningsinvesterare.
Jag skulle säga att nummer ett, och det här är nog rätt självklart för många, det är att det ska finnas en lång historik för utdelning, och den här historiken ska även ha utdelningstillväxt. Det visar ju på att bolag faktiskt fortfarande växer du får in mer cash i bolaget, du kan dela ut mer cash.
Precis, som de bolag vi nämnde som har, de har antingen höjt eller bibehållit utdelningen.
Och väldigt intressant är också om det här, ett bolag har faktiskt ökat utdelning även under 2008, som till exempel Dividend Aristocrats gjorde, för det kan ju vara ett tecken på jäkligt goda, stabila kassaflöden. Nu har det hänt, nu har det gått rätt lång tid, 10 år sedan 2008. Mycket kan ha hänt sedan dess, så man liksom kan inte vara säker på att det kommer att hända igen. Men
det kan ändå säga någonting om konjunkturkänslighet på kassaflödet. Sen nummer 2, hög direktavkastning jämfört med historik. Men det bör ju också undersökas varför det är hög direktavkastning. Om det är det på grund av risker för minskat kassaflöde eller andra bolagsrisk, då är det kanske inte ett bra köp. Som sagt, H&M är för oss i alla fall att avvakta där till exempel.
Så är det ju, för att du kanske liksom inte vill ha minskande direktavkastning.
Motsatsen till det skulle kunna vara JM faktiskt, som har en ganska bra utdelning, som har topp 5 på large cap, delar inte ut allt för stora del av kassaflödet, och om man då tror att de inte ska drabbas så hårt av bomarknaden, utan det kanske mer någon form av marknadsrisk som gjort att det har sänkts, ja, då kan det vara ett ganska bra köp på det.
Nummer 3 enligt oss är att bolaget ska köpa för en vettig andel av det fyra kassaflödet.
Precis, att man inte delar ut mer än vad man tjänar.
Exakt. Som Niklas sa tidigare så kan för hög andel av cash som delas ut kan innebära problem i framtiden om man behöver lägga cash på operationer, och det kan innebära att bolaget måste liksom sänka eller ställa in utdelningen.
Ja, man tar till och med en dubbel risk, skulle jag säga. Delvis tar man en risk i att utdelningen kan tänkas sänka i framtiden. Plus att om den gör det och dessutom kassaflödet till slut, man kanske måste göra någon ny emission eller ta in, låna mer pengar, då kanske aktiekursen går ner också. Så jag skulle säga att man tar en dubbel risk.
Så är det.
Att investera med bolag som delar ut mer än vad de har i kassa, eller mer än vad de har i kassaflödet. Nummer 4. Utdelningsinvesterare, de bör ju fokusera på utdelning snarare än kurstillväxt. Så att där vill man hitta då bolag som kanske är rätt stabila över tid och har låg volatilitet i dem egentligen.
Så är det. Och sen nummer 5, den näst sista market makers regeln för utdelningsinvesteraren. Kan man kalla det så?
Ja. Utdelningsjägaren.
Och det är att även fina bolag som har stark utdelningstillväxt kan vara övervärderade. Om de är övervärderade så kan dina pengar investeras bättre på annat håll. Och nu säger jag inte att de kommande bolagen är övervärderade, men jämför man McDonald's, Caterpillar, Boeing och 3M som klassas som klassiska utdelningsbolag, så har ju de haft ett starkare kurstillväxt senaste året under 2017 än vad FANG har.
Trots fallande revenue growth.
Och det är rätt intressant, för att FANG, de har extrem tillväxt, men de har också extrem revenue growth.
Ja, och det har ju pratats, det är en helt avsnitt bara i det, men det har ju pratats om det här MCBM kallas de. Det är inte riktigt lika bra akronym som FANG, men de är ju, pratas ju om som ett väldigt tydligt exempel på hur övervärderad börsen är i USA, för att de har sjunkande till och med vinsttillväxt, i alla fall sämre än FANG, men har dragit iväg ändå.
Ja, eller omsättningstillväxt.
Omsättningstillväxt, förlåt. Och det beror ju framförallt mycket på passiva pengar antagligen som kommer från ETF och så. Strunt samma. Nummer 6.
Den sista regeln, och det är cut your losses if things go bad. Och det var inte rädd att sälja om utdelningen ställs in eller minskas.
Exakt.
För då förloras ju meningen med att ha en utdelningsportfölj.
Ja, och sitta inte och hoppas på att den kanske kommer tillbaka om ett år. Då kan man vänta med det. Ska vi dra någonting jättekort bara om vad pref-aktier är, preferensaktier är och så kallade rates.
Ja, rates, intressant.
Det börjar bli väldigt populärt tycker jag i Sverige nu också. Inte svenska bolag, men att svenska investerare köper.
Ja, men det känns som allmänt så utdelningsinvestering har ju varit väldigt populärt i Sverige de senaste åren.
Ja, och REIT står ju då för Real Estate Investment Trust, alltså REIT. Och det är egentligen en speciell typ av fastighetsfond som delar ut 90% av sina intäkter. Och de har alltså ett mandat att de måste dela ut det.
Och de har ju drabbats rätt hårt av rädslan att räntan ska höjas.
Exakt.
Eftersom de brukar jämföras med obligationer.
Ja, vi kan ju dra något exempel. Du har ju någon sån REIT, en som håller på med sjukhus va, eller?
Nej, inte längre. Den sålde jag för ett och ett halvt år sedan, tror jag.
Men berätta hur det funkar, så får man ett bra exempel på vad det kan vara.
Ja, men det är ju stort sett de investerade i fastigheter som gav någon typ av avkastning. I det här fallet var det nursing homes. Och då fick de in ett kassaflöde, och i utbyte så delar de ut det här kassaflödet. Ja. Och det är i stort sett det de gör.
Ja, och det finns ju massvis med varianter på det. Och vissa ger ganska bra direktavkastning. Många ger månadsvis utbetalning, eller hur?
Exakt. Månadsvis, kvartalsvis, och de flesta har rätt hög direktavkastning.
Ja, så det har varit någonting som har lockat många just investerare, att man får det här månatliga kassaflödet. Snabbt också, preffar eller preferensaktier. Det är ju svenska utdelningsinvesterarens favoriter. Nej, det vet inte tusan om det. Men där egentligen man får förtur till den här utdelningen, en förbestämd utdelning. Men det finns också en hel del risker, för att det är lite konstigt, man skiljer på stamaktier och preferensaktier. Och anledningen till att ett bolag ställer ut en preferensaktie är att du får ju in då pengar. Det är precis som att du hade gett ut nya aktier.
Exakt,
ut
det är som aktier. En obligation.
Ja, det funkar lite som en obligation, men en obligation bokförs i balansräkningen som en skuld, vilket det givetvis ska göra. Men en preferensaktie hamnar under eget kapital, för det är ju aktiekapital.
Exakt.
Trots att du betalar en ränta på det, så att det belastar kassaflödet som att det vore en skuld.
Så det Niklas vill komma, om man ska sammanfatta lite, är att du har en begränsad uppsida men har samma risk som för en stamaktie i stort sett.
Ja, och ett jättebra exempel på det är Oscar Properties preferensaktie exempel, som föll rejält. Jag tror de föll 50% eller vad, just för att de faller när man är rädd för att utdelningarna ska ställas in eller bolaget inte ska kassaflöde nog. Så då kan det ganska illa. Annars får du oftast en hyfsad bra direktavkastning, brukar ligga runt 5-6% för vanliga preffar. Ja, mycket fastighetsbolag som ställer ut dem, men du tar inte del av kursuppgången. Däremot kan du ta kursnedgången om bolaget går svagt. Men
för att avsluta, äger du några utdelningsaktier eller har du varit en utdelningsjägare?
Jag har aldrig varit en utdelningsjägare, men jag har ju ägt aktier som ger utdelning.
Har det någonsin varit en typ av din liksom filosofi varför du skulle köpa det bolaget? Var det utdelningen?
Ja, jag har köpt vissa aktier inför utdelningen, men typ SJR vet jag har köpt någon gång. Nordea har jag köpt nyligen, Castellum tycker jag är intressant. Sen beror det helt på, det beror på hur långsiktigt man vill vara. Vissa bolag säger ju väldigt tydligt, typ Castellum till exempel, tycker jag är så här. Det är ett supertydligt långsiktigt köp liksom på den. Men jag tycker att man kan få snabbare liksom kursuppgång i andra bolag. Det finns andra bolag som har snabbare tillväxtpotential.
Så är det.
Men över tid är det ju den typen av bolag man skulle äga för att få ränta på ränta. Vill att jag ska vända på frågan?
Nej, behöver inte göra. Det är lugnt.
Vad har du köpt för bolag som ger utdelningar?
Jag tror inte jag äger några bolag som ger utdelningar just nu faktiskt. Vilket är väldigt annorlunda. För jag startade min resa genom att bara läsa Buffett. Liksom, och jag hade läst Benjamin Grahams bok innan jag faktiskt investerade i en aktie. Så jag var ju väldigt förstörd av det tänket, eller vad man ska säga. Så jag ägde väldigt mycket utdelningsaktier från början. Sen hände det lite saker i mitt liv och jag började gå in på tillväxt.
Jag som drog in dig i det mörka hålet av tillväxt.
Nej, men det var väl en catalyst i alla fall för att jag gick in i saker som Bitcoin. Tack för den.
Det gick ju ganska bra också.
Det gick faktiskt bra i efterhand.
Ja, jag kan tänka mig att det känns som att, för nu har det ju varit så att det är ju så här i varje egentligen marknadscykel, om man ska säga, så är det ju olika saker som outperformar och underperformar. Vissa saker som går riktigt bra, vissa saker som går dåligt. Just nu har det ju varit growth eller tillväxtaktier som har gått väldigt bra, och det kommer ju vända. Det är ju inte så att det är någon slags naturlag, så att om 5 år kommer vi säkert sitta här och prata om hur fantastiskt det är med utdelningsaktier eller värdeaktier
och
eller
för någonting. Jag har aldrig köpt tillväxtaktier.
Nej,
det skulle aldrig känna.
Ja, nej, men vi tackar för det, för det var vårt utdelningsavsnitt egentligen.
Ja, det blev helt okej.
Okay. Hoppas att det kan vara någon slags guidning här inför utdelningssäsongen. Ja, och innan vi avslutar, ska vi dra någon kort innehållsförteckning kanske? Är det något av det vi har pratat om som du äger, Fabian?
Vad har vi pratat om?
Massvis med bolag. Coca-Cola, H&M, allt möjligt.
Nej, men jag äger inga utdelningsbolag, så jag är lugn.
Okej, okay. Jag hade ju H&M här idag. I min lilla swing-karriär här.
Är det så?
Det gick ganska snyggt, bra. Det gick ju upp nästan 2% idag. Så det var trevligt. Men jag har legat kort den också, så jag vet inte om det ska redovisas. Ja, nej, jag äger inte heller någonting av det där. Inte någonting långsiktigt i alla fall.
Snabb liten disclaimer då. Inget du har hört i denna podd ska ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna eller våra gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Och tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Men om du har några frågor om podden är det bara att snacka med mig eller Niklas och kontakta oss på podcast@ipo.se
eller på Twitter @marketmakerspod. Och där slänger vi även ut förfrågningar om frågor inför till exempel utdelningsavsnittet som vi gjorde nu. Där vi fått in flera bra frågor. Och sist men inte minst, tack för ett bra samarbete med ipo.se och stort tack till dig som har lyssnat.
Vi ses nästa vecka.